Kapitel 8. Han som kommer med gryningen. Medan gryningsskuggorna blev allt kortare och blekare halvsprang Rand och Matt över den kala, fortfarande mörka dalbottnen och lämnade det dimhöljda Ruidin bakom sig. Den torra luften gav en antydan om stundande hetta. Men för Rand, som saknade rock, kändes den svaga brisen faktiskt sval. Det skulle inte vara länge. Snart nog skulle solen vräka allt sitt brännande ljus över dem. De skyndade sig på så gott de kunde, i hopp om att hinna före soluppgången. Men han trodde inte att de skulle klara det. Trots att de gjorde sitt bästa gick det inte särskilt fort. Märt linkade på med plågade, släpande steg. En stor mörk fläck täckte halva hans ansikte och under den öppna rocken syntes det hur den osnörda skjortan låg klistrad mot bröstet av mer levrat blod. Då och då fingrade han på den tjocka svullnaden runt halsen och muttrade tyst. Det var nästan svart nu. Han vacklade ofta, tog emot med det besynliga svartskaftade spjutet och tog sig åt huvudet. Han klagade dock inte, vilket Rand tog som ett dåligt tecken. Matt gnällde gärna över småkrämpor och obehag. Och om han var tyst nu betydde det att han verkligen hade ont. Den gamla halvläkta skadan i Rands sida kändes som om någonting höll på att borra sig in där. Och det brände i såren som han hade fått i ansiktet och huvudet. Likväl tänkte han knappt på sina egna skador där han traskade på, halvt böjd över sin verkande sida. Han var alltför medveten om solen som steg bakom honom och om Eil som väntade på den kala bergsluttningen framför honom. Det fanns vatten och skugga där uppe och hjälp åt Märt. Den stigande solen i ryggen och Eilkrigarna framför dem, gryningen och Eil. Han som kommer med gryningen. Eishedén som han hade sett, eller drömt att han hade sett. Hon som talade till Eilkrigarna ovanför Ruidin. Hon hade låtit som om hon hade förebådan. Han ska binda er samman. Han ska leda ert återtåg. Och han ska förgöra er. Det lät som en profetia. Förgöra dem. Profetian sa att han skulle orsaka ett nytt världsfall. Tanken gjorde honom skräckslagen. Kanske skulle det gå att komma undan åtminstone den delen av profetian. Men redan hade krig, död och förstörelse börjat välla fram i hans fotspår. I Cheer hade han visserligen inte lämnat kaos, brinnande byar och döda människor efter sig. Men det kändes som om det var första gången på mycket länge. Han kom på sig själv med att önska att han bara kunde sätta sig på Jadin och fly, galoppera iväg så fort som hingsten kunde bära honom. Det var inte första gången. Men jag kan inte fly, tänkte han. Jag måste göra det, för det finns ingen annan som kan. Om inte jag gör det, segrar den svarte. Det var stränga villkor, men det var de villkor som fanns. Men varför skulle jag förgöra Eilfolket, och hur? Det sista fick honom att rysa. Det kändes allt för mycket som om han godtagit att han skulle göra detta, att han borde göra det. Han ville inte skada Eilfolket. Ljus, sa han barskt. Jag vill inte förgöra någon. Munnen var torr som damm igen. Märt sneglade på honom utan att säga någonting, på sin vakt. Än är jag inte galen, tänkte Rand bistert. Det rörde sig i de tre Eil-lägren uppe på berget. Den bistra sanningen var att han behövde dem. Det var därför han hade börjat överväga detta drag redan när han upptäckte att draken återfödd och han som kommer med gryningen kunde vara en och samma person. Han behövde människor som han kunde lita på, människor som följde honom av andra skäl än fruktan eller maktlystnad. Människor som inte försökte utnyttja honom för sina egna syften. Han hade gjort vad som krävdes och nu skulle han utnyttja dem, därför att han måste. Han var inte galen ännu, det trodde han åtminstone inte. Men innan han var färdig skulle många tro att han var det. Solen drabbade dem med sitt obeslöjade bländande ljus innan de hunnit börja klättringen upp för Chandler. Hettan slog mot dem som ett klubbslag. Rand tog sig upp längs den ojämna sluttningen så fort han förmådde, ned i sänkor, upp för branter, över vassa klipputsprång. Hans hals hade glömt hur det var att dricka och solen torkade skjortan lika fort som svetten fuktade den. Mert behövde inte heller manas på. Det fanns vatten där uppe. Bär stod framför de visas låga tält med en liten vattensäck i händerna. Det glittrade av kondensdroppar. Rand slickade sig om de spruckna läpparna, säker på att han sett hur det glittrade. Var är han? Vad har ni gjort med honom? Ropet fick Rand att stanna tvärt. Mannen med det eldröda håret, Colodin, stod på en granitklippa som stack ut från bergssidan. Andra ur Shadow-klanen trängdes runt utsprångets bas. Allihop tittade på Rand och Mert. Några av dem hade tagit på sina slöjor. Vem pratar du om? Ropade Rand tillbaka. Törsten fick hans röst att spricka. Colodin spärrade upp ögonen i vredesmod. Maradin, våtlänning. Han gick in 2 dagar före er och likväl kommer ni ut först. Han skulle aldrig duka under där ni har överlevt. Ni måste ha mördat honom. Rand tyckte sig höra ett rop från de visas tält. Men innan han ens hann blinka vred sig Colodin med en ormlik rörelse och kastade ett spjut rakt mot honom. Bakom det kom ytterligare 2 spjut farande från älkrigarna vid klippans bas. Instinktivt drog Rand in Shadin och manade fram svärdet av eld. Klingan spann i hans grepp, virvelvinden på berget, ett passande namn, och klöv 2 av spjuten i luften. Märt han ett och jämt slå undan det tredje med sitt svarta spjut. Beviset, kört Colodin. De trädde in beväpnade i Ruidin. Det är förbjudet. Se på blodet på dem. De har mördat Maradin. Medan han fortfarande talade kastade han ett nytt spjut och den här gången var det bara 1 av 1 dussin. Rand slängde sig åt sidan, knappt varse hur Mert kastade sig åt andra hållet. Innan de nådde marken möttes spjuten där Rand hade stått och studsade mot varandra. När Rand rullade på fötter igen fann han att alla spjuten hade satt sig i den steniga marken i en perfekt cirkel runt den plats där han nyss hade stått. Till och med Colodin stannade upp för ett ögonblick. Stopp, ropade Bear som kom rusande i denna korta stund av stillhet. Den långa vida kjolen hindrade henne lika lite som hennes ålder. Sitt vita hår till trots skuttade hon ner för slänten som en ung flicka. En rasande ung flicka. Ruidins fred, Colodin. Hennes tunna röst var som ett järnspett. 2 gånger har du försökt bryta den nu. 1 gång till och du är fredlös. Det ger jag mitt ord på. Du och alla andra som lyfter en hand. Hon kanade sista biten ner till Rand och stannade där. Vänd mot Shadow-krigarna stod hon med vattensäcken lyftad som om hon tänkte slå dem i huvudet med den. Låt den som tvivlar på mina ord lyfta ett vapen. Den som gör det har förverkat sin rätt till skugga enligt Ruidins fördrag. Förverkat sin rätt till boplats eller tält. Hans egen sept ska jaga honom som ett vilt djur. Några av Shadow-krigarna drog hastigt undan slöjan från ansiktet. Bara några, men Colodin lät sig inte avskräckas. De är beväpnade, Bear. De gick till Ruidin beväpnade. Det är... Tystnad. Bear hötte med knytnäven åt honom. Hur vågar du tala om vapen? Du som försökt bryta Ruidins fred och döda med ditt ansikte blottat för världens blickar. De tog inga vapen med sig, det kan jag betyga. Hon vände Colodin ryggen, men den blick som hon riktade mot Rand och Mert var föga mildare än den hon hade gett Colodin. När hon såg Merts spjut med den märkliga svärdsklingan grimaserade hon och muttrade. Hittade du det där vid Ruidin, pojke? Jag fick det, gumma, morrade Mert hest som svar.
Jag har betalat för det och jag tänker behålla det.
Hon fnös. Ni ser ut som om ni har rullat er i knivgräs båda två.
Vad?
Nej, det kan ni berätta senare. Hon sneglade på Rands flammande svärd och röst till.
Gör det jag med det där och visa dem tecknen innan den där Doran Carladine försöker hetsa dem igen. Med ett sånt humör skulle han dra med sig hela klanen i fredlöshet utan att blinka. Kvickt!
Ett ögonblick bara gapade han. Tecken. Sen mindes han vad Ruark en gång hade visat honom. Det märke som visade att en man hade överlevt Ruidin. Han lät svärdet försvinna, knöt upp vänstra skjortärmen och kavlade upp den till armbågen. Runt hans underarm slingrade sig en varelse som liknade den på drakbaneret. Ett ormlikt väsen med gyllene man och fjäll i rött och guld. Visserligen hade han väntat sig att få se den där, men det kom ändå som ett slag. Det såg ut som en del av hans egen hud, som om den sällsamma varelsen hade lagt sig runt armen och smält fast där. Armen kändes likadan som förut och likväl gnistrade fjällen som putsad guld i solen. Om han la handen på den gyllene man han hade på handleden borde han känna varje hårstrå. Så fort han hade blottat armen lyfte han den upp över huvudet så att Carladine och hans klanfränder kunde se. Det hördes smuttrande röster från Shaido-krigarna och Carladine gav till en ordlös morrning. Allt fler Shaido-krigare kom springande från sina tält och skockades kring granitklippan. Ruark stod tillsammans med Harrin och krigarna ur Jindo-septen en bit längre upp. De iakttog vaksamt Shaido-krigarna och såg på Rand med en förväntan som inte minskade vid åsynen av hans höjda arm. Lärn stod halvvägs mellan de båda grupperna med händerna vilande mot svärdshjältet och ansiktet som ett åskmoln. Just som Rand började inse att Ale-krigarna väntade sig någonting mer kom Egwen och de tre andra visa halvspringande ner till honom längs bergssidan. Broskan tycktes ha bringat Ale-kvinnorna ur fattningen och de verkade vara precis lika arga som Bear hade varit. Amis blängde ilsket på Carladine medan eldhåriga Melaine kastade en anklagande blick på Rand. Sheena såg ut att kunna koka över när som helst. Egwen hade en sjal virad runt huvudet och utbredd över axlarna. Hon stirrade på honom och Mert, halvt förfärat och halvt misstroget, som om hon inte hade väntat sig att någonsin få se dem igen.
Dumma karar, muttrade Bane.
Alla tecknen. Hon slängde vattensäcken åt Mert, grep tag i Rands högerarm och drog undan armen. Där fanns en spegelbild av varelsen på hans vänstra underarm. Hon flämtade till. Sen andades hon ut i en lång suck. Hon tycktes balansera på en tunn knivsägg mellan lättnad och fruktan. Det gick inte att ta fel på hennes reaktion. Hon hade hoppats på det andra märket och likväl skrämde det henne. Amis och de båda andra visa uppvisade nästan exakt samma reaktion. Det var besynligt att se skrämda Ale. Rand brast nästan i skratt, men inte för att han var road. Två gånger ska han bli märkt. Så stod det i drakprofetian. Först hade han fått en häger inbränd i vardera handflatan, och nu detta. En av de sällsamma varelserna, drakar, var vad profetian kallade dem, var för svunna minnens skull. Det hade onekligen Ruidin skänkt honom, i form av Ale-folkets bortglömda historia. Och den andra var för priset som måste betalas. Hur snart måste jag betala det, undrade han. Och hur många andra får betala med mig? Andra drabbades alltid, även när han försökte betala hela priset själv. Skrämd eller ej så tvekade Bear inte en sekund innan hon tog tag i hans arm och drog upp också den i luften.
Skåda vad som aldrig förut skådats. En Kar Akarn har blivit utvald. En hövdingars hövding. Född av en spjutjungfru. Kommen från Ruidin med gryningen, så som profetian säger, för att förena Eilfolket. Profetians uppfyllande har fått sin början. Reaktionen från Eilkrigarna blev inte alls vad Rand hade väntat sig. Carladin stirrade ner på honom med om möjligt ännu mer hat i blicken än tidigare, för att sedan hoppa ner från klipputsprånget och stega iväg upp för slänten in bland Shaido-tälten. Shaido-krigarna själva började skingra sig. De tittade på Rand med outgrundliga ansiktsuttryck innan de återvände till sitt läger. Hörn och krigarna ur Jindos sept gjorde sammalunda efter ett halvt ögonblicks tvekan. Strax var det bara Rurak som var kvar av Eilmännen. Hans blick var bekymrad. Lan gick bort till klanhövdingen. Att döma av väktarens ansikte kunde Rand lika gärna ha varit osynlig. Rand visste inte riktigt vad han hade väntat sig, men sannoliken inte detta. Bränner mig, muttrade Mert. Först nu tycktes han inse att han höll en vattensäck i händerna. Han ryckte ur korken och lyfte behållaren för att dricka. Nästan lika mycket plaskade ut över hans ansikte som han fick i sig. När han slutligen sänkte den igen kastade han en blick på bilderna på Rands armar, skakade på huvudet med ännu ett bränne mig och tryckte den skvalpande vattensäcken i hans händer. Rand stirrade förundrad på elkvinnorna, men han var mer än glad över att få dricka. Halsen var så torr att de första klunkarna fick det att svida.
Vad råkade ni ut för? Frågade Egwene. Var det Maradin som anföll er?
Det är förbjudet att tala om det som sker i Ruidin, sa Bear skarpt.
Nej, inte Maradin, sa Rand.
Var är Moraine? Jag trodde att hon skulle vara den första som mötte oss. Han gned sig i ansiktet och fick svarta, torra sårskorpor i händerna. För en gångs skull bryr jag mig inte om ifall hon frågar innan hon helar mig.
Samma här, sa Mert hest.
Han stod stöd mot sitt spjut, vajade av och an och höll ena handen tryckt mot pannan. Det bara snurrar i huvudet. Egwene gjorde en plågad grimas.
Jag antar att hon fortfarande är kvar i Ruidin. Men om ni nu äntligen kom därifrån så gör kanske hon det också. Hon gick strax efter er.
Och Avienda, ni var borta så länge.
Gick Moraine till Ruidin, sa Rand vantroget.
Och Avienda, varför?
Men ens insåg han vad hon hade sagt mer.
Så länge? Vad menar du med det?
Detta är sjunde dagen, sa hon. Sjunde dagen sedan ni allihop gick ned i dalen.
Vattensäcken föll ur hans händer. Kina snappade upp den igen innan mer än några få droppar av dess värdefulla innehåll hade hunnit rinna bort ner för den steniga slänten. Rand märkte det knappt. 7 dagar. På 7 dagar kunde vad som helst ha hänt.
Tänk om de tar in på mig. Tänk om de har räknat ut vad jag planerar. Jag måste vidare, fort. Jag måste hålla försprånget. Jag har inte kommit så här långt bara för att förlora.
Alla stirrade på honom, till och med Rurak och Mert. De var oroliga för honom. Det stod tydligt att läsa i deras ansikten, men också på sin vakt. Det var inte att undra på. Hur skulle de kunna veta vad han skulle göra? Hur nära vansinnet han hade nått? Det var bara Läns bistra stenansikte som var oförändrat.
Jag sa ju att det var Avienda, Rand. Naken som ett nyfött barn.
Merts röst lät plågad och hans ben verkade inte allt för stadiga.
Hur lång tid dröjer det innan Moraine kommer tillbaka, frågade Rand.
Om hon hade gett sig in samtidigt som dem, borde hon återvända snart.
Är hon inte tillbaka på den 10:e dagen kommer hon aldrig, svarade Bear. Ingen har någonsin återvänt efter mer än 10 dagar.
Det kunde alltså dröja ytterligare 3 dagar.
3 dagar till och han hade redan förlorat 7. Låt dem komma. Jag ska inte förlora.
Han lyckades nätt och jämnt hindra att hatet syntes i hans ansikte.
Ni kan leda kraften, åtminstone en av er.
Jag såg hur ni kastade omkull Kaladin. Kan ni hela Mert?
Amys och Melaine utbytte en blick med någonting som inte kunde tolkas som annat än bedrövelse.
Våra vägar har lett åt andra håll, sa Amys beklagande.
Det finns visa som i någon mån skulle kunna göra det du ber om, men vi hör inte till dem.
Vad menar du? Fräste han ilsket. Ni kan leda kraften precis som Aes Sedai.
Varför kan ni inte hela som dem?
Ni ville inte låta honom gå till Ruidin till att börja med.
Tror ni att ni kan låta honom dö nu?
Jag överlever nog, sa Mert, men rösten var full av smärta.
Egwene la handen på Rands arm.
Det är inte alla Aes Sedai som är bra på att hela, sa hon med mjuk röst.
De som är skickligast är de som tillhör gula Aya.
Shariam, novisernas föreståndarinna, kan inte hela någonting allvarligare än ett blåmärke eller ett skrubbsår. Ingen kvinna har exakt samma gåvor eller färdigheter som någon annan.
Hennes ton irriterade honom. Han var inte något kinkigt barn som behövde tröstas. Han gav dem visa en bister blick.
De kunde inte hela dem, eller ville inte.
Hur som helst var han och Mert tvungna att vänta på Moraine. Och om nu inte hon hade blivit dödad av bubblan av ondska, av dammvarelserna.
De måste ha försvunnit nu. I Tyr hade det tagit slut efter ett tag.
De skulle inte ha stoppat henne. Hon skulle ha kunnat ta sig förbi dem med kraftens hjälp.
Hon vet hur man gör och behöver inte lista ut varje liten bit så som jag måste göra.
Men varför hade hon i så fall inte kommit tillbaka? Varför hade hon gett sig in i Ruidin överhuvudtaget? Och varför hade han inte sett henne där?
Det var en dum fråga. 100 människor skulle kunna vistas i Ruidin på samma gång utan att se varandra. Han hade alldeles för många frågor och skulle förmodligen inte få några svar förrän hon kom tillbaka, om ens då.
Det finns salvor och örter, sa Sina. Kom med, bort från solen, så ska vi sköta era sår.
Bort från solen, muttrade Rand.
Ja, han var ohövlig, men det brydde han sig inte om.
Varför hade Moraine begett sig till Ruidin?
Han trodde knappast att hon skulle sluta försöka mota honom åt det håll som hon ansåg var bäst, vad han än hade för åsikt själv.
Hon var där inne. Fanns det någon möjlighet att hon hade påverkat det som han hade sett? Om hon ens anade vad han planerade.
Han började gå mot Jindoseptens tält. Kaladins klanfränder skulle knappast vilja erbjuda honom någonstans att vila.
Men Amys vände honom mot den lilla platån längre upp där de visas tält stod.
De skulle nog inte vara riktigt väl till mots med att ha dig hos sig riktigt än, sa hon.
Ruark slöt upp bredvid henne och nickade bifall.
Melaine kastade en blick åt Lans håll.
Detta är inte din angelägenhet, Anne Alain. Du och Ruark kan ta Matrim och...
Nej, avbröt Rand henne. Jag vill ha dem med mig.
Delvis var det för att han hade frågor att ställa till klanhövdingen. Delvis var det av ren tjurskallighet.
De visa verkade vara helt inställda på att leda runt honom i koppel, precis som Moraine.
Han tänkte inte finna sig i det.
De tittade på varandra och sen nickade de, som om de biföll en begäran från honom. Men om de trodde att han skulle vara en snäll pojke bara för att de gav honom en söt sak, misstog de sig.
Jag trodde att du skulle vara med Moraine, sa han till Lärn, utan att bry sig om de visa och deras nickar.
Ett kort ögonblick såg väktaren skamsen ut.
De visa lyckades dölja att hon hade gett sig av nästan ända till solnedgången, sa han stilt.
Sedan övertygade de mig om att det inte skulle känna någonting till att följa efter henne.
De sa att jag ändå inte skulle hitta henne förrän hon redan var på väg ut, och då skulle hon inte behöva min hjälp. Jag är inte längre så säker på att jag borde ha lyssnat på dem. Lyssnat, fnös Melaine. Armbanden skallrade när hon irriterat rättade till sjalen. Karar får det alltid att låta som om de är så förnuftiga. Du skulle nästan säkert ha dött och förmodligen ha dödat henne också. Melaine och jag fick hålla fast honom halva natten innan han ville höra på vad vi sa åt honom, sa Amis. Hon såg både road och lite förbittrad ut. Län såg ut som ett åskmoln. Undra på det. Om de visa hade använt kraften på honom. Vad hade Moraine för sig i Ruidin? Ruak, sa Rand. Hur ska jag kunna förena Eilfolket? De vill inte ens se åt mig. Han lyfte sina bara underarmar och drakarnas fjäll glittrade i det skarpa solljuset. De här visar att jag är han som kommer med gryningen, men alla gick sin väg så fort jag visade upp dem. Det är en sak att veta att profetian någon gång ska gå i uppfyllelse, sa klanhövdingen dröjande, och en annan att med egna ögon se hur den börjar göra det. Profetian säger att du ska förena klanerna till ett enda folk, så som det var i svunna tider. Men vi har stridit sinsemellan nästan lika länge som vi har kämpat mot resten av världen. Och för vissa av oss finns det andra skäl. Han ska binda er samman och han ska förgöra er. Ruark måste också ha hört detta, liksom de andra klanhövdingarna. Och de visa, om också de gick in bland de skinande glaskolonnerna. Såvida nu inte Moraine hade fått honom att se någonting annat än de andra. Ser alla samma saker bland de där kolonnerna, Ruark? Nej, fräste Melaine med stålhård blick i de gröna ögonen. Var tyst, eller skicka bort Ann Alain och Matrim. Du måste också gå, Egwene. Det är inte tillåtet att tala om det som sker i Ruidin, sa Amis. Hennes röst var bara en aning mjukare än Melaines. Inte med någon annan än de som själva har varit där. Och även bland dem är det få som talar om det, och sällan. Jag tänker ändra på vad som är tillåtet och inte tillåtet, sa Rand med orubblig röst. Det får ni vänja er vid. Han hörde hur Egwene muttrade någonting om att han behövde en örfil och vände sig mot henne med ett flin. Egwene får också stanna kvar, eftersom hon bad så vänligt om det. Hon stack ut tungan mot honom och blev röd i ansiktet när hon insåg vad hon hade gjort. Förändring, sa Ruark. Du vet att han för förändringar med sig, Amis. Vi undrar vilka förändringar det är, och det är därför vi blir som ensamma barn om natten. Eftersom det måste ske, så låt du då få sin början nu. Ingen av de klanhövdingar som jag har talat med har blickat ut genom samma ögon, Rand, och inte heller har de bevittnat precis samma saker. Inte förrän vid vattendelandet och mötet där Ruidins fördrag ingicks. Om det är likadant för de visa vet jag inte, men jag misstänker att det är så. Jag tror att det handlar om blodslinjer. Min tro är att jag såg genom mina förfäders ögon och du genom dina. Amis och de tre andra visa glodde vredgat på honom under butter tystnad. Mert och Egwene såg lika förvirrade ut båda två. Endast Lärn verkade överhuvudtaget inte lyssna på vad som sades. Hans blick var inåtvänd. Han oroade sig säkerligen för Moraine. Själv kände sig Rand besynnerlig till mots. Hade han sett genom sina förfäders ögon? Det var ett bra tag sedan han förstod att Tam Althor inte var hans riktiga far. Att Tam hade hittat Rand som nyfött barn på Drakbergets sluttning efter Eilkrigets sista stora drabbning. När han krävde att få träda in i Ruidin hade han gjort anspråk på att vara av Eilblod. Men det var inte förrän nu som han verkligen insåg att det var sant. Hans förfäder, Eil.
Då såg du också hur Ruidin just börjat byggas, sa han, och de båda Aesidéerna. Du hörde vad en av dem sa. Han ska förgöra er.
Jag hörde.
Ruark såg resignerad ut, som om han fått veta att hans ben måste huggas av.
Jag vet.
Rand bytte samtalsämne.
Vad var vattendelandet?
Klanhövdingen såg förvånad ut.
Kände du inte igen det?
Fast å andra sidan, varför skulle du det? Du har inte vuxit upp med våra sägner. De äldsta berättelserna förtäljer att det är från världsfallet och till den dag då vi först kom till det trefaldiga landet bara var ett folk som inte angrep oss. Ett folk gav oss frivilligt vatten när vi behövde det. Det tog oss lång tid att ta reda på vilka de var, och nu är den tiden borta. Panten förstördes. Trädmördarna spottade oss i ansiktet.
Carhain, sa Rand.
Du pratar om Carhain.
Om Avendor Aldera.
Om Laman som högg ned träden.
Laman har straffats med döden, sa Ruark tomlöst.
Vår pakt med edsbrytarna är över.
Han sneglade på Rand.
Några, däribland Kaladin, ser det som ett bevis på att vi inte ska lita till någon som inte är Ael. Det är ett av skälen till att han hatar dig. Ett av dem. Han tror inte på ditt ansikte och ditt blod. I varje fall påstår han det.
Rand skakade på huvudet.
Moraine talade ibland om hur invecklad ålderns slöja var. Denna ålderns väv som tidens hjul vävde av alla människoliv. Om Carhaniernas anfäder inte hade låtit Ailfolket ta vatten för 3000 år sedan skulle Carhain aldrig ha fått rätten att beträda silkesleden över Ailöknen med Avandershora som pant. Utan pant skulle kung Laman inte ha haft något träd att hugga ned. Ailkriget skulle aldrig ha ägt rum. Och Rand skulle inte ha fötts på Drakberget för att sedan föras till Tjufloden och växa upp där. Hur många sådana vägskäl hade det funnits där ett enda val hade påverkat vävens mönster i tusentals år framåt? Tusen sinom tusen små val, tusen gånger så många som alla gav väven olika utseende. Han själv var en sån punkt. Och kanske Matt och Perrin också. Vad de gjorde eller inte gjorde skulle skapa händelsekedjor som sträckte sig bort genom åren, genom åldrarna. Han tittade på Matt som linkade upp för slänten med sitt spjut som stöd. Han gick med böjt huvud och knep ihop ögonen av smärta. Skaparen kan inte ha tänkt efter ordentligt när han lät framtiden vila på tre bondpojkars axlar. Jag får inte tappa taget. Jag måste bära min börda, vad än priset blir. När de kom fram till de visas låga vägglösa tält slank kvinnorna in med några framuttrade ord om vatten och skugga. De praktiskt taget drog Märt med sig. Smärtan i hans huvud och hals måste sannoliken vara svår. Inte nog med att han lydde dem. Han gjorde det utan ett ord till protest. Rand började följa efter, men då la Lärn handen på hans axel.
Såg du henne där inne? Frågade väktaren.
Nej, Lärn. Jag är ledsen. Det gjorde jag inte.
Om någon kan komma oskadd därifrån så kan hon.
Lärn brummade och tog bort handen.
Se upp med Kaladin, Rand. Jag har sett hans slag förut.
Ärelystnaden bränner honom inifrån. Han skulle offra hela världen för att nå sitt mål.
Det Ern Alain säger är sanningen, sa Ruark.
Drakarna på dina armar är till ingen nytta om du dör innan klanhövdingarna får höra talas om dem. Jag ska se till att du alltid har några av Hörns Jindokrigare kring dig tills vi når kalla klipporna. Det hindrar knappast Kaladin från att försöka ställa till bekymmer. Och åtminstone Shaido kommer att följa honom. Kanske andra också.
Profetien vid Ruidin sa att du skulle uppfostras av dem som ej är av Ales stam. Men likväl är kanske inte Karladin ensam om att bara se dig som en våtlänning.
Jag ska försöka vara försiktig, sa Rand torrt.
När en profetia gick i uppfyllelse i sagorna ropade alla genast skåden eller någonting liknande. Och sen återstod bara att ta hand om skurkarna. Så fungerade det tydligen inte i verkliga livet. När de kom in i tältet satt redan Märt utan rock och skjorta på en kudde med guldfransar. En kvinna i vit kaftan hade tvättat blodet ur ansiktet på honom och just börjat på hans bröst. Amys höll en stenmortel mellan knäna och stötte ihop ingredienserna till någon salva, medan Bär och Sheena satt böjda över en kittel med kokande vatten och örter. Melaine grimaserade ilsket åt Lärn och Ruark, men vände sedan sina svala, gröna ögon mot Rand. Ta av dig på överkroppen, sa hon barskt. Såren i huvudet ser inte farliga ut, men låt mig se varför du går så krumt. Hon slog på en liten gonggong, och strax gled ännu en vitklädd kvinna in i bakre delen av tälten. Hon hade ett tvättfat i silver med ångande hett vatten i händerna och handdukar över armen. Rand slog sig ner på en av kuddarna och tvingade sig att sitta upprätt. Det är ingenting som du behöver bekymra dig om, försäkrade han henne. Den andra kvinnan i vitt la sig smidigt på knä bredvid honom. Han försökte själv ta den fuktiga trasan sedan hon vridit ur den över tvättfatet. Men hon lät honom inte, utan började mjukt och försiktigt tvätta honom i ansiktet. Han undrade vem hon var. Hon såg ut som en älkvinna, men uppförde sig sannoliken inte så. I de grå ögonen syntes en beslutsam ödmjukhet. Det är en gammal skada, sa Egwen till den visa med det eldfärgade håret. Moraine har aldrig lyckats hela den riktigt. Hon gav Rand en blick som för att säga att han skulle ha berättat det själv om han bara haft lite vanlig hövlighet i kroppen. Att döma av de blickar som de visa gav varandra hade hon emellertid redan berättat mer än nog. Ett sår som inte Eichedjer kunde hela. Det var en gåta för dem. Moraine tycktes veta mer om honom än han visste själv, och det var nog så besvärligt att ha med henne att göra. Kanske skulle det bli lättare att handskas med dessa visa om de fick gissa sig fram. Märt ryckte till när Amys började gnida in sin salva i såren på hans bröst. Om det sved hälften så illa som det luktade hade han goda skäl, tänkte Rand. Bear stack åt Märt en silverbägare. Drick det här, unge man. Om inte timsinrot och silverlöv hjälper mot din huvudvärk finns det ingenting som gör det. Märt hällde det i sig utan att tveka. Men sen rös han och gjorde en äcklad grimas. Det smakar som insidan på mina stövlar. Men han bugade mot henne där han satt, lika formellt som en tairensk furste, frånsett att han inte hade någonting på överkroppen. Hans plötsliga flin förtog också lite av effekten. Jag tackar dig, du visa. Och jag ska inte fråga om ni stoppar i någonting extra bara för att ge den sån minnesvärd smak. Bear och Kärna skrattade mjukt. Kanske för att de hade lagt i någonting. Kanske för att de inte hade det. Men hur som helst verkade Matt som vanligt ha funnit en väg till kvinnornas hjärtan. Till och med Melaine gav honom ett snabbt leende. Ruark, sa Rand. Om Karladin tänker ställa till med bekymmer måste jag föregripa honom. Hur ska jag bära mig åt för att varsko resten av klanhövdingarna? Om mig? Om de här? Han bred på armarna där drakarna slingrade sig. Den vitklädda kvinnan som nu gjorde rent det långa snittet i hans hårbotten undvek nogsamt att titta på dem. Det finns inget bestämt tillvägagångssätt, sa Ruark. Hur skulle det kunna göra det? För någonting som ska ske endast en enda gång. Då klanhövdingarna måste mötas går de till platser som lyder under någonting som liknar Ruidins fred. Den som ligger närmast Ruidin och närmast kalla klipporna är Al-Kardal. Där skulle du kunna visa klanhövdingarna och septhövdingarna bevisen. Al-Kardal, sa Mert. Han uttalade orden lite annorlunda. Gyllene skålen. Ruark nickade. Det är en rund dalsänka. Men särskilt gyllene är den inte. I ena änden finns en klipphylla. Och en man som står där kan höras i hela sänkan utan att höja rösten. Rand tittade eftersinnande på drakarna som prydde hans underarmar. Det var inte bara han som hade kommit märkt ut ur Ruidin. Mert sa inte längre bara lösryckta fraser på gamla språket utan att veta vad han sa. Sedan de lämnade Ruidin förstod han när någon talade det, även om han inte tycktes inse det själv. Egwene betraktade Mert. Hon såg tankfull ut. Hon hade tillbringat alldeles för mycket tid i sällskap med Aes Sedai. Ruark, kan du skicka ut budbärare till klanhövdingarna, sa han. Hur snart kan alla samlas i Al-Kardal? Vad behövs för att de säkert ska komma? Det skulle ta flera veckor för budbärarna att nå fram och ännu fler veckor för alla att samlas. Ruark gjorde en gest som innefattade de fyra visa. De kan tala med alla klanhövdingar i drömmen under en enda natt och alla septhövdingar därtill och med alla visa för att se till att ingen tar det för en vanlig dröm. Jag uppskattar din tro till att vi kan rubba berg, mitt hjärtas skugga, sa Amys syrligt och satte sig till rätta invid Rand med sin salva. Men det gör det inte till sanning. Det skulle ta flera nätter att göra vad du föreslår, och nätter med föga vila. Rand grep tag i hennes hand när hon började gnida in den illaluktande blandningen i hans kind. Vill ni göra det? Är du så ivrig att få förgöra oss, frågade hon, men bet sig förargat i läppen när kvinnan i den vita kåpan på andra sidan om Rand spratt till. Melaine slog ihop händerna två gånger. Lämna oss, sa hon i skarp ton. Och de vitklädda kvinnorna backade bugande ut med tvättfat och handdukar. Du kliar mot mitt sinne som en kardborre innanför kläderna och får mig att säga mer än jag tänkt, sa Amys bittert till Rand. Vad de än har blivit tillsagda kommer de där kvinnorna att prata om sånt som de inte borde känna till. Hon drog handen ur hans grepp och började gnida in salvan. Kanske med större kraft än egentligen var nödvändigt. Det sved ännu värre än det luktade. Det är inte min avsikt att hetsa er, sa Rand. Men tiden är knapp. De förlorade är fria, Amys. Och om de får veta var jag är eller vad jag har för planer. Elkvinnorna verkade inte förvånade. Visste de redan? 9 av dem lever än. Det är 9 stycken för mycket. Och de som inte vill döda mig tror att de ska kunna utnyttja mig. Jag har ingen tid att spilla. Om jag kunde något knep som förde hit alla klanhövdingarna med en gång och fick dem att godkänna mig så skulle jag använda det. Vad är det för planer du har? Amys röst var hård som sten och ansiktet lika så. Kommer ni att be? Säga åt klanhövdingarna att komma till Al-Kardal. Under ett långt ögonblick mötte hon hans blick. När hon slutligen nickade var det med tydlig motvilja. Inte desto mindre släppte en del av spänningen honom. Det gick inte att vinna tillbaka de 7 förlorade dagarna. Men kanske skulle han kunna undvika att förlora fler. Han hölls emellertid kvar av att Moraine var kvar i Ruidin tillsammans med Avienda. Han kunde inte bara överge henne. Du kände min mor, sa han. Egwene lutade sig framåt, lika uppmärksam som han, och Mert skakade på huvudet. Amys stannade upp med handen på hans ansikte. Jag kände henne. Berätta om henne. Snälla.
Hon flyttade uppmärksamheten till såret ovanför hans öra. Om bistra miner hade kunnat hela skulle hon inte ha behövt någon salva alls. Till sist sa hon: Shales historia, så långt jag känner till den, började då jag fortfarande var far Darius May, mer än ett år före det att jag avsade mig spjutet. Vi var en ganska stor grupp som hade strövat nästan till drakmuren tillsammans. En dag såg vi en kvinna, en gyllenblond ung våtlänning. Hon var klädd i sidenkläder, hade packhästar med sig och red på ett ståtligt sto. En man skulle vi naturligtvis ha dödat, men hon var obeväpnad frånsett en enkel kniv vid bältet. Några ville driva henne naken tillbaka till drakmuren. Egwen blinkade. Hon verkade ständigt bli förvånad över älvfolkets hårdhänta seder. Amys fortsatte utan uppehåll. Men det verkade som om hon letade efter någonting, mycket målmedvetet. Vi blev nyfikna och följde efter henne, dag efter dag utan att visa oss. Hästarna dog, hennes proviant tog slut, vattnet likaså, men hon vände inte om. Hon vacklade vidare till fots, tills hon slutligen föll och inte kunde resa sig igen. Vi bestämde oss för att ge henne vatten och fråga om hennes historia. Hon var nära döden och det gick en hel dag innan hon kunde tala. Hette hon Shale, sa Rand när Amy tvekade. Varifrån kom hon? Varför kom hon hit? Shale, sa Bear, var det namn som hon tog sig. Under hela den tid jag kände henne uppgav hon aldrig något annat namn. På gamla språket betyder det den hängivna kvinnan. Mert nickade bifall, men tycktes inte tänka på det själv. Lärn betraktade honom tankfullt över sin vattenbägare. Det fanns en bitterhet hos Shale till en början, avslutade hon. Amy satte sig på huk bredvid Rand och nickade. Hon talade om ett barn som hon hade övergivit, en älskad son, en make som hon inte älskade. Var någonstans detta hade skett ville hon inte säga. Jag tror aldrig att hon förlät sig själv för att hon hade övergivit barnet. Hon sa aldrig mycket mer än hon måste säga. Det var oss hon hade sökt efter, oss spjutjungfrur. En ACD vid namn Gitara Moroso hade haft förebådan och sagt till henne att hennes land och hennes folk, kanske hela världen, skulle drabbas av katastrof om inte hon i hemlighet gav sig av för att leva med spjutets jungfrur. Hon måste själv bli en spjutjungfru och hon fick inte återvända till sitt eget rike förrän jungfrurna tågade till Tervalon. Den visa skakade undrande på huvudet. Du måste förstå hur det lät för oss då. Skulle jungfrurna tåga till Tervalon? Ingen ale hade korsat drakmuren sedan den dag då vi för första gången nådde det trefaldiga landet. Det skulle dröja ytterligare 4 år innan Lärmans brott förde oss till de våta länderna. Och aldrig förut hade någon som inte tillhörde Ales stam blivit en spjutets jungfru. Några av oss trodde att solen hade gjort henne galen. Men hon hade en stark vilja och ett envist sinnelag. Och på något sätt blev det så att vi gick med på att låta henne försöka. Gitara Moroso, en ACD som hade förebådan. Han hade hört namnet någonstans, men var? Och han hade en bror, en halvbror. Under sin uppväxt hade han ofta undrat hur det skulle vara att ha ett syskon. Vem var han och var fanns han? Men Amys fortsatte sin berättelse. Nästan alla flickor drömmer om att bli spjutjungfrur. De lär sig åtminstone grunderna i hur man använder bågen och spjutet och hur man kämpar med händer och fötter. De som tar det slutgiltiga steget och viger sig till spjutet upptäcker likväl att de inte kan någonting. För Shale var det ännu svårare. Bågen var hon väl förtrogen med, men hon hade aldrig sprungit så mycket som 1 mil, aldrig levt på vad marken ger.
En 10-årig flicka kunde springa fortare än hon, och hon visste inte ens vilka växter som visar var det finns vatten. Ändå härdade hon ut. Inom ett år hade hon svurit sig till spjutet, blivit en jungfru och adopterat sin Ichumais sept av Tardats klan. Och slutligen hade hon följt spjutjungfrorna till Tervalon, där hon hade dött på Drakbergets sluttning. Varje svar ledde till nya frågor, om man bara hade kunnat få se hennes ansikte.
Dina drag påminner lite om hennes, sa Kina, som om hon hade kunnat läsa hans tankar. Hon hade slagit sig ner med korslagda ben och en liten bägare med vin i handen.
Mindre om Janduin.
Janduin? Min far?
Ja, sa Kina. Han var hövding för Tardats klan på den tiden, den yngste klanhövdingen i mannaminne. Och likväl hade han myndighet, kraft. Folk lyssnade på honom och de följde honom. Till och med de som inte tillhörde hans egen klan. Han satte stopp för blodsfejden mellan Tardat och Nakai efter 200 år och slöt fördrag, inte bara med Nakai utan även med Rain. Och Rain var inte långt från blodsfejd med Tardat. Han var också nära att få slut på fejden mellan Kärad och Gorshein. Och det kunde ha lyckats honom om inte Laman hade huggit ned trädet. Sina unga år till trots var det han som ledde Tardat och Nakai, Rain och Kärad för att utkräva Lamans blodspris. Var, så han var också död nu. Han såg medkänsla i Egwens ögon men ignorerade det. Han ville inte ha någon medkänsla. Hur skulle han kunna känna saknad efter människor som han aldrig hade träffat? Och likväl gjorde han det. Hur dog Janduin? De visa utbytte tvekande blickar. Till sist sa Amis. Det var i början av det tredje året av jakten efter Laman som Shale fann att hon var med barn. Enligt lagarna skulle hon ha återvänt till det trefaldiga landet. En jungfru får inte bära spjutet när hon bär ett barn inom sig. Men Janduin kunde aldrig neka henne någonting. Om hon så hade bett om månen uppträdd på ett halsband skulle han ha försökt villfara hennes önskan. Så hon stannade kvar och försvann under den sista striden vid Tervalon. Och även barnet försvann. Janduin kunde aldrig förlåta sig själv för att han inte hade tvingat henne att följa lagens bud. Han lämnade sin plats som klanhövding, sa Bear. Ingen hade någonsin gjort det före honom. Man kunde inte göra så, sa man, men han bara gick. Han färdades norrut med de unga männen för att jaga trollocker och myrdrailer i stora fördärv. Så gör de vilda unga männen och de jungfrur som har mindre förstånd än en get. De som kom tillbaka sa emellertid att Janduin blev dödad av en man. De sa att Janduin påstod att mannen såg ut som Shale och han vägrade att lyfta sitt spjut när mannen stack ihjäl honom. Död, sålunda. Båda döda. Han skulle aldrig förlora sin kärlek till Cham, skulle aldrig sluta tänka på honom som sin far. Men han önskade att han hade fått se Janduin och Shale, bara en enda gång. Egwene försökte förstås trösta honom, så som kvinnor plägade göra. Det tjänade ingenting till att försöka förklara för henne att han hade förlorat någonting som han aldrig hade haft. När han ville minnas sina föräldrar fanns Tam Althors stillsamma skratt tillsammans med vagare minnen av Kari Althors mjuka händer. Mer än så kunde ingen man begära eller behöva. Hon verkade besviken, rent av lite förargad på honom, och de visa tycktes dela hennes känslor i olika grad. Från Bears tydliga ogillande till Melaine som fnös och demonstrativt rättade till sjalen. Kvinnor förstod aldrig. Det gjorde däremot Ruark, Lärn och Mert. De lät honom vara i fred, precis som han ville. Melaine hämtade mat, men av någon anledning hade han ingen matlust. Han gick och la sig i kanten av tältet med en kudde under armbågen. Därifrån kunde han iaktta bergsluttningen och den dimhöljda staden. Solen öste sitt ljus över dalen och de kringliggande bergen, bredde bort alla skuggor. Luften som sökte sig in i tältet kunde lika gärna ha kommit från en öppen ugn. Efter en stund kom Mert fram till honom, nu iklädd en ren skjorta. Han satte sig bredvid Rand utan att säga någonting, satt där och kikade ner mot dalen nedanför. Det besynliga spjutet vilade mot hans ena knä. Då och då lät han fingertopparna glida över den snirkliga skriften som var ingraverad i det svarta skaftet. Hur är det med huvudet? Frågade Rand och Matt spratt till. Det gör inte ont längre. Han drog hastigt fingrarna från skriften och knöt händerna i knät. Inte lika mycket i varje fall. Vad det än var som de hade kokat ihop så fungerade det. Han blev åter tyst och Rand lät honom vara. Han ville inte heller prata. Han kunde nästan känna tidens gång. Sandkorn i ett timglas som föll, ett efter ett. Långsamt, långsamt. Men samtidigt var det som om allting skälvde. Som om sanden när som helst skulle explodera. Det var bara dumheter. Han lät sig förstås påverkas av den heta luften stallrande över bergets kala klippor. Klanhövdingarna skulle inte komma fortare till Alcadrell även om Moraine uppenbarade sig framför honom i detta nu. De var ändå bara en del i det hela och kanske den minst viktiga delen. En liten stund senare såg han Lan sitta på huk på samma klipputsprång där Kaladin hade stått. Väktaren brydde sig inte om solen. Också han spejade ner mot dalen. Ännu en man som inte ville prata. Rand avböjde middagsmålet också, trots att Egwene och de visa turades om att försöka förmå honom att äta. De mötte hans vägran med fattning. Men när han föreslog att han skulle återvända till Ruidin för att söka efter Moraine och Avienda för den delen så exploderade Melaine. Dåraktige kar, ingen man får gå två gånger till Ruidin. Inte ens du skulle komma levande tillbaka. Åh, svält för all del ihjäl om det är det du vill. Hon kastade hälften av en rund brödkaka mot Rands huvud. Men Matt fångade den i luften och började lugnt att tugga på den. Varför vill du att jag ska leva? Frågade Rand henne. Du vet ju vad Aisha Dane sa vid Ruidin. Jag kommer att förgöra er. Varför går ni inte till Kaladin och funderar ut hur ni ska kunna döda mig? Matt satte brödet i halsen och Egwene satte händerna i sidorna redo att ge honom en lektion i hyfs. Men Rand höll blicken fäst vid Melaine. Istället för att svara blängde hon på honom och lämnade tältet. Det blev Bär som tog till orda. Alla tror att de känner till Ruidin-profetian, men de vet bara vad deras visa och klanhövdingar har berättat för dem i generationer. Inte lögner, men inte heller hela sanningen. Sanningen skulle kunna knäcka den starkaste av män. Hur lyder hela sanningen? Frågade Rand envist. Hon sneglade på Mert. Sen sa hon. I det här fallet är hela sanningen, den sanning som hittills varit känd endast för visa och klanhövdingar, att du är vår undergång, vår dom och vår frälsning. Utan dig kommer ingen ur vårt folk att överleva sista striden. Kanske inte ens fram till sista striden. Så lyder profetian och sanningen. Med dig. Han ska spilla blodet av dem som kallar sig Eil så som vatten på sand. Och han ska bryta dem så som torra kvistar. Likväl ska han rädda återstoden av en återstod och de ska leva. En hård profetia. Men så har detta heller aldrig varit något vänligt land. Hon mötte hans blick utan att blinka. Ett hårt land och en hård kvinna. Han rullade runt igen och återgick till att betrakta dalen. De andra gick därifrån, alla utom Mert.
När halva eftermiddagen hade gått fick han slutligen syn på en figur som kom klättrande upp för berget med matta rörelser. Avienda. Märt hade haft rätt. Hon var naken som ett nyfött barn. Och fast hon var en älkvinna hade solen börjat ta ut sin rätt. Det var bara ansiktet och händerna som var brunbrända. Resten av huden var tydligt röd. Han var glad att se henne. Hon ogillade honom, men det var bara för att hon ansåg att han hade behandlat Elaine illa. Ett enkelt skäl. Det hade ingenting med domedagsprofetior att göra. Inte heller med drakarna på hans armar, eller att han var draken återfödd. Nej, ett vanligt, mänskligt skäl. Han såg nästan fram emot hennes svala, trotsiga blickar. När hon såg honom stelnade hon till och det fanns ingenting svalt i de blågröna ögonen. Hennes blick fick solen att verka sval. Den borde ha bränt honom till aska på ett ögonblick. Rand, sa Matt tyst. Jag tror inte jag skulle vända ryggen mot henne om jag var som du. En trött suck undslapp honom. Naturligtvis. Om hon hade varit inne bland glaskolonnerna så visste hon också nu. Bear, Melaine, de andra. De hade alla haft tid att vänja sig vid det. För Avienda var det ett färskt sår som ännu inte hade börjat läka. Undra på att hon hatar mig nu. De visa skyndade ut för att möta Avienda och förde henne hastigt till ett annat tält. Nästa gång Rand såg henne hade hon på sig en bylsig brun kjol och en löst sittande vit blus. En sjal låg över hennes axlar. Hon verkade inte vara glad åt de nya kläderna. Hon såg att han tittade på henne och vreden i hennes ansikte, rent djuriskt raseri, fick honom att vända sig bort. Skuggorna hade redan börjat sträcka sig bort mot bergen i fjärran när Moraine dök upp. Flera gånger under klättringen föll hon omkull och kravlade sig på fötter igen och hon var lika bränd av solen som Avienda. Till sin häpnad såg Rand att inte heller hon hade några kläder på sig. Kvinnor var galna, så enkelt var det. Lärn tog ett språng från klippan och sprang ner till henne. Han lyfte upp henne i famnen och rusade upp för slänten, kanske ännu fortare än han hade sprungit ned, allt medan han svor och ropade efter de visa om vartannat. Moraines huvud rullade slappt mot hans axel. De vita kom ut för att ta hand om henne och Melaine ställde sig prompt i vägen för honom när han försökte följa med in i tältet. Lärn fick bli kvar utanför där han vankade av och an och slog ena handen i den andra. Rand rullade över på rygg och stirrade upp i det låga tälttaket. 3 dagar var vunna. Han borde ha varit glad över att Moraine och Avienda hade kommit välbehållna tillbaka. Men den lättnad han kände berodde bara på dagarna som han hade vunnit. Tiden betydde allt. Han måste själv välja var slaget skulle stå. Kanske kunde han fortfarande det. Vad ska du göra nu? Frågade Mert. Någonting som du borde tycka om. Jag ska bryta mot reglerna. Ska du se till att få någonting att äta, menade jag. Själv är jag hungrig. Rand kunde inte låta bli att skratta. Någonting att äta. Han brydde sig inte om ifall han någonsin skulle få äta igen. Matt stirrade på honom som om han var tokig och det fick honom bara att skratta än mer. Inte tokig. För första gången skulle någon få lära sig vad det innebar att han var draken återfödd. Han skulle bryta mot reglerna på ett sätt som ingen väntade sig.